Podplay. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Oj, 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 det är otroligt kul att se alla de här Hallbergs klassiker som bara trillar in på våra sociala medier. Mm. Vi har ju redan lottat ut, eller delat ut till vinnarna.
Ja, de är trevliga.
De har tävlat, ja, precis. Och det är väldigt kul, att tycker vi, att ni är med och tävlar i den här tävlingen som vi satt upp. Så vi hoppas kunna bli, så småningom gå från en Hallbergs klassiker till en svensk klassiker. Behålla namnet såklart, men...
Men det finns ju redan en svensk.
Ja, precis, men det här blir som en ny.
Ja, den är i alla fall roligare att genomföra än en original svensk klassiker.
Ja, precis. Man ska då göra alla de här fyra grejerna som har satt mig på kartan. Man ska sätta igång sin dag med en hallonjoghurt, gärna med pepparkakor och kanske lite lingonsylt om man vill ha det. Ja. Man ska äta ett helt paket Häagen-Dazs, men jag ska gärna ha bråkat med sin partner innan. Det behöver man inte ha gjort.
Dulce de leche måste det vara dock.
Ja, dulce de leche, Häagen-Dazs. Och sen så när man är klar då med sitt härliga med sin kvällsaktivitet, då skriker man ner. Wham bam, thank you ma'am. För njutningen är på topp. Vilka är de två andra?
De två andra är ju att äta sina pannkakor redan på onsdagar. Alltså
ligga steget före konkurrenterna. Precis, just det. Och sen sista.
Fredagstassos.
Åh, fredagstassos.
Man skulle ju kunna kalla det här en diabetesklassiker.
Det är det verkligen.
Alltså typ två diabetesklassiker.
Du menar att jag på nästa diabetesgala står som ett avskräckande exempel?
Ja, alltså vi borde få hit Peter Gide och höra om vi kan göra något slags samarbete.
Att jag bara står och äter allting i bakgrunden samt som de här olika sjuka människorna.
Ja, men vi kan räkna hur många sockerbitar det är i en Hallbergsklassiker. Alltså jag gissar på minst 100.
Vi kanske ska lägga till också, för jag har sett att det har varit folk som har varit frustrerade över att de kanske är laktosintoleranta eller diabetiker, och det går ju att byta ut mot sockerfria alternativ och laktosfria alternativ. Vi är inte så hårda.
Nej, verkligen inte. Det är precis som en svensk klassiker. Om du sitter i rullstol så kan du ändå genomföra den. Och så jobbar vi också. Men det ska inte vara ett hinder.
Men det är någon slags Paralympics Hallbergs klassiker.
Ja. Det är väl fint.
Ja, jättefint.
Och alla ska kunna delta.
Alla ska kunna tävla.
Då vill vi ha in den där kommentatorn innan som säger att krig är bra. Kan han säga att diabetes är bra.
Varför hatar du alla, John?
Va?
Mm. Ja, men du har
en väldigt gnällig attityd.
Och
jag tror om jag läser så tycker jag att lyssnarna börjar reagera nu.
Jag bara säger att det är många sockerbitar i en Hallbergs klassiker.
Lyssnarna till det med Daily Messiah, jag tycker att det är lite negativ spin på allting.
Men någon måste ju säga ifrån.
Nu är det dags för lite glada nyheter istället. Gratulerar Sigge Eklund, han blir 48 år idag, grattis.
Är det sant?
Mm. Ja. Och drottning Elisabeth blir 96 år. Man tackar ju.
Oj, oj, oj.
Jag trodde faktiskt inte att hon skulle ta ett år till, Queen Elizabeth.
Nej. Vad tror du de säger Sigge Eklund då?
Ja, jag var faktiskt på en 40-årsfest. Ja. Det var en kul tillställning.
Tänkte du då att om 8 år så skulle han ändå få fira födelsedag?
Ja, jag hoppades väl det. Ja. Men det var så roligt för hans bror Fredrik Eklund. Han gick ju fram till en, och du vet så som när han adopterade den här amerikanska stilen. Mm. Att vi har aldrig sett någonsin, men han pratade med mig som om vi var bästa kompisar från barndomen. Och tog inte hand om någonting, utan det var bara så här: tjena, ja, jag är läget med dig.
Ja, men tyckte du att det var trivsamt?
Osvenskt, får man osvenskt. Säga det.
Ja, men verkligen, det får man väl säga. Ja,
det ingår inte i en Hallbergs klassiker att göra så.
Nej, det är motsatsen.
Ja, men se förhörn under en bok.
Jag träffade faktiskt Sigge Eklunds ena son för ett tag sedan. Han jobbar på ett produktionsbolag i Stockholm. Otroligt trevlig. Jag vet inte varför jag inte trodde att han skulle vara trevlig. Eller jag hade ingen aning, men han var väldigt modest.
Hur gammal är han?
21. Han bor ju själv.
Han känns ju ändå ung, Sigge. Mm. Det känns konstigt att han har 21-årigt barn.
I andra nyheter, John, du pratade någonting om Tegnell. Vad?
Ja, men vi pratade ju förut om att han slutade ju på Folkhälsomyndigheten för att få ett toppjobb på WHO.
Just det, sen var det lite osäkert om det där jobbet existerade eller inte.
Nej, precis.
Ja, och nu står det då klart. Anders Tegnell börjar inte på Världshälsoorganisationen. Det är klart jag är besviken, säger Anders Tegnell. Och då frågar ju då Expressen här såklart. Hade du slutat som statsepidemiolog om du vetat om att det inte skulle bli en tjänst hos WHO? Det är en jättesvår fråga att svara på, säger Tegnell. Och det betyder ju i princip nej. Jag är lite orolig nu, att vi tänkte ju så här att ja, men nu slutar Tegnell som statsepidemiolog. Det betyder att pandemin är över. Mm. Betyder det här nu att det kan, alltså, är det här en ny våg?
Att han kommer tillbaka och börjar med presskonferensen nu.
Ja, exakt.
Han står där själv.
Ja. Fan, jag är lite orolig nu här. Hur ska det bli med...
Med friheten.
Med friheten.
Med Freedom Day.
Ja.
Freedom Day.
Fan också.
Men det är mest pinsamt för honom. Vad jobbigt. Bara för att de inte har gjort läxan där ordentligt. Nej. På Folkhälsomyndigheten och bara trodde att det fanns en tjänst.
Nej, men det var ju WHO som trodde.
Jo, men de trodde ju. WHO sa ju sen att det var ingen tjänst.
Det är något fuffens med det här. Det är någonting som är konstigt. Vi får dyka ner i det.
Det
kanske är din tredje bok.
Det är någonting som inte stämmer här.
Oh, gud, vilken rysning. Det är det. Nu när du sa det, det är ju någonting som inte stämmer.
Det är inte en jättebra plott för en deckare. Att en gubbe blandar ihop korten och går till en arbetsplats han inte har fått anställning. Har ni haft en härlig stund med era lärare på sistone?
Va?
Det finns ju sådana här sexualkunskapslärare.
Vet du att jag går på tantra?
Nej, visst jag faktiskt inte. Ditt nytt samarbete nu är RFSU. De jävlarna kan inte låta bli och få folk att säga kuk och fitta. De är ju väldigt måna om just det. De älskar ju RFSU att man är frispråkig i språket. Det känns som att det sitter 100 män och kvinnor där. Vissa homosexuella, vissa heterosexuella, spelar ingen roll. Det är de som förenar dem i att de brinner för att man ska använda könsord så ofta som möjligt. I alla fall, nu har de då ett nytt samarbete med Lärarförbundet där de ska visa olika filmer. Det började den här veckan. Olika filmer för lärarstudenterna för att man ska kunna ta med sig in det här då i sexualkunskapen. Och en av filmerna då som de går igenom med lärarna, det är Ninja Thybergs Pleasure, som handlar om en svensk kvinna som åker till LA för att bli porrstjärna. Den kom som en skänk från ovan, säger någon från RFSU, den filmen. Om man har sett den filmen så vet man att det är en ganska grov skildring av porrbranschen. Mm. Och jag kan inte tänka mig något värre. Jag kan inte tänka mig någonting värre än att min lärare sätter på den filmen.
Inför klassen.
Inför ett högstadie som man själv gick. Jag tyckte det var jobbigt nog som det var när de sa penis och vagina.
Jaha.
Ja, men alltså, de scenerna går ju in, det är mycket liksom hur man ska svälja hela bananer och så vidare. Ja. Alltså typ banan. Ja, men bananer.
Fick du lära dig sånt?
Nej, i filmen, i Pleasure.
Jag filmade det med.
Inte på sexualkunskapen.
Nej.
Mitt enda minne från sexualkunskapen var en kille som heter Stellan i Norra Real. Och han var en sån här äldre, jag vet inte om han hade blivit avstängd någon gång, för han kom alltid in då som han rasande. Och så slutade med att han skrek om afrikaner och AIDS.
Jaha.
Läraren?
Han borde bli avstängd.
Ja,
jag hade ju Ernst Brunners bror Wolfgang Brunner som min sexualkunskapslärare. Han var faktiskt väldigt bra. Det var lite konstigt när han berättade om hur han tog sin fru på köksbordet och hur det gick till. Men man fick också en bild av att sex kan vara liksom lite mer av en älskog och någonting som bara anden faller på, så att säga.
Fast jag tror inte det är okej heller.
Eller?
Nej, men
han hade också en fin ullväst som...
Att han berättar om hur han har sex med sin fru.
Men det är väl alla sexualkunskapslärare är väl märkliga.
Jo, fast man väljer inte.
Varför ska de stå där och prata om sex inför 12-åringar?
Jo, fast det är ingen som väljer det. Det är ju RFSU och andra som tvingar in det.
Ja, det är det säkert.
Ja.
Jo, men det är väl, för att de hittar ju suspekta typer. Stellan och Wolfgang.
Ja, men det är så många som lär sig sex i porren. Det är därför jag ifrågasätter att de visar Pleasure för skolbarn. Det tycker jag inte att de ska göra, kanske. Om det inte är avskräckande syfte, typ att porren är skev och sjuk. Jag har inte
det är ingen porrfilm.
Nej, det finns baksida på den. Ja, men det kanske de förstår då att porrskada många som arbetar med den.
Det är ju en väldigt grov film, alltså det är ju scener som då nästan spårar ur och blir nästan som våldtäkt.
Ja, då tycker jag det är bra.
Jo, för att jag tänker för de här killarna som knappt har sett en vagina på ett vykort och nu plötsligt ska de då in i den här.
Finns det vykort med vagina?
Men det är kanske ingenting man gör i augusti 7:an liksom. Förstår du? Fast terminen, kommer till skolan, fortfarande har en liten ryggsäck innan man förstår att det är ute och har ryggsäck.
Jag hade en James Bond junior ryggsäck som jag trodde var supercool till de äldre barnen bakom började sjunga på temalåt. De sa James Bond junior. Så vände jag på. Ja.
Men vadå, det kanske var en hyllning, alltså att de sjöng, att de gillade serien.
Nej, jag tror inte. De var gick i högstadiet och sjöng den på ett hånfullt sätt.
Ja, ja.
Det var ingen hyllning, det var inte som att de tog körer och kanon och sånt. James Bond junior.
Det är ingen sån där gosskör på Oxford.
Det var ingen musikal. Nej. Att de började.
Men det förklarar ju också att du blir så nära kompis med Johnny.
Varför det?
För att han är ett år yngre. Det var ingen i din egen årskull som ville umgås. Det var pinsamt att
så,
vara med dig.
Så var det verkligen.
James Bond junior.
Så var det verkligen inte klart. Det var tvärtom. Du fick hålla borta kvinnorna med såna kvastar.
Eller hur?
Som härlösa hundar var de runt mina fötter. Nu måste vi tyvärr gå vidare. Det är krig, hörrni, på måndagskvällarna i USA. TV-krig. Det är ju då Björkmans Melodifestival som har gått upp. Halva säsongen har nu gått. Och tv-tittarna har fått se de fyra första avsnitten. Men i TV-krig, de går då upp mot American Idol. De valde att lägga sig samtidigt som Idol, vilket är ju, jag vet inte, det har visat sig vara ganska korkat. De har tappat hälften av sina tittare från premiären, och nu var de nere på 1,4 miljoner tittare på senaste appen. Så det verkar inte bli någon succé.
Mindre än i Sverige.
Ja, det är verkligen. Melodifestivalens final sågs av 3,2 miljoner tittare och det var den sämsta siffran på finalen på 22 år.
Oj,
så att 1,4 miljoner är inte särskilt bra.
Men det är väl okej ändå, 1,4 miljoner?
Ja,
inte det?
Fast
det är inte så mycket att jämföra med. Det enda vi kan jämföra med är wrestling-ratingen och där har ju den största wrestling-showen på måndagar har ju 1,8 miljoner.
Ja.
Ja, men det är ju rätt bra.
Jo, men om man kollar med jämför med Idol som har 5,3 miljoner samtidigt.
Ja, men då har de då 25% av Idol. Det är väl ändå okej, får man väl ändå säga, för den första säsongen.
Inte enligt alla rapporterna direkt från USA.
Nej, men enligt mig.
Ja, enligt dig. Har ni tittat på något avsnitt?
Nej, jag har bara sett lite grann. Lite klipp liksom. Men
jag såg första.
Jag tycker att det är svårt med programledarna faktiskt.
Snoop Dogg.
Ja, och Kelly Clarkson också. Mm. De har inte så bra kemi heller.
Nej, de har mindre sexig energi än vilka var de? Anders Jansson och Nour El-Refai. Man vill ju alltid tänka att programledarna ligger i smyg. Det vill man ju. Och det har aldrig varit svårare att föreställa sig än när de två körde. Möjligtvis när Marie Serneholt och Rickard Olsson ledde ihop. Det var också jävligt. De tror
Vad den här sexualundervisningen har satt spår i dig.
Men hade inte de lite så?
Nej, det var otroligt osexig energi. Det var
roligt att Christian Lok hade sexig energi fastän han var själv.
Ja, men han känns som en sån hemmarunkare. Ingen succé än så länge för American Song Contest. Heller ingen succé för Netflix. Om ni talar om Netflix, streamingtjänsten. De har nu för första gången någonsin tappat tittare. De har då mindre prenumeranter än vad de trodde att de skulle ha. Det här innebar då att deras aktie för första gången någonsin dök nu när de presenterar sin kvartalsrapport. Det går ingen nöd på Netflix än. De har då fortfarande 222 miljoner betalande kunder.
Ja.
Vilket såklart är mycket. Men aktien rasade. Nu jobbar de då hårt på att få tillbaka de tappade kunderna. Två idéer som de har. Ett är då att komma åt sådana som er två klarar ju. Såna här gratisätare.
Vad snackar du om?
Såna här som har loggar in kanske på Kjells konto.
Va? Ja. Nej, det är jag som betalar för alla streamingtjänster.
Ja, men då är det Kjell som loggar in på ditt konto.
Det känns som att jag försörjer en hel by med mina konton. Alltså jag får med den hela tiden. Så vad är det för nytt lösenord du har nu på det?
Nej,
och det?
Men är det sant? Du delar
allihopa
ut det?
Från vem?
Jag har alla konton. Jag har också två Paramount Plus-konton.
Jaha.
Ett amerikanskt och ett svenskt.
Sen en annan idé de har är att de ska då införa reklam. Vilket jag hatar. Det finns ingenting jag hatar mer på streamingtjänsten än reklam. Jag
men det kan man inte om man betalar för tjänsten.
Vet. Annars så går ju streamingtjänsterna såklart som tåget, biograferna, svårt nu efter pandemin. Däremot är det en kille då i Florida som försöker motverka det här. Det är en Florida-bo som nu har sett Spider-Man No Way Home 292 gånger på bio. Och därför är han med i Guinness rekordbok. Han har lagt $3,400 på det. 33 000 kronor. Grattis då till Floridabon. 292 gånger. Så bra är inte den filmen.
Nej, det tycker jag inte heller.
Nej, det är starkt ändå. Han heter då Floridabon Ramiro Analis. Ja, han hade tydligen även en av huvudrollerna i spelfilmen Pleasure.
Sexualundervisningslärare var han ju.
Fan, Analis. Gulligt också, alltså man lägger i just bakom blir ju gulligt.
Ja, precis. Vad är det där för gosedjur? Du har en liten räv, det är rävis. Vad är det där för en liten groda? Det är grodis. Men med den där snuska farbom, det är analis.
Nej.
Jo, jag bara säger att antagligen är det så. Så han presenteras.
Jag tappade anden.
Jag såg det, var trevligt. Det gör folk som möter analis också. John, torsdag, krimmorgon längre fram, vad handlar det om idag?
Den här kvalar in på min topp tre lista över fall som jag tycker är intressanta.
Ja, du får inte säga
g-ordet. Nej, inte det, men topp tre lista är det här.
Det är en g.
Ja, det är en g.
Jag tänkte ta en titt på censurläget i Sverige. Det här är det stora censuravsnittet kan vi säga. Man pratar ju ofta om det, cancel culture. Vilka blir cancellerade? Vilka avgör då vad vi nås av och hur lätt det är att bli censurerad och bli fråntagen alla sina arbeten och sådär. Och här har jag ett gäng kända namn som mer eller mindre är involverade i det här. Vissa hävdar då att de har blivit censurerade. Och sen får vi se då om de har det eller inte. Vi kan börja prata om Anna Björklund. Jag var tidigare radioprogramledare, journalist, skribent, krönikör. Hon skrev en krönika för Aftonbladet med rubriken Sveriges Radio är inte onda. De är bara livrädda. Det är en krönika då som kom förra veckan om hur hon då förut fick gå från Sveriges Radio. Hon jobbade på Sveriges Radio och sen fick hon plötsligt inte jobba kvar då. Hennes kontrakt förnyades inte, sades upp. Och då menar hon att det är inte anledningen till att jag censurerades. Det är inte att de är onda cheferna på Sveriges Radio, utan de är bara livrädda för att trampa snett, hamna i klaveret. Och därför blev hon då uppsagd och blev inte förnyad. Samtidigt om man pratar med alla människor som så att säga, jobbade i produktionen som Anna Björklund var i, så var det ju givetvis inte det här som hände alls. Men det är ju, så är det ju såklart. Det är ju Lex Aron Flam. Men det är väl som alla stora satiriker brukar säga: låt inte sanningen stå i vägen för en bra censurstory. Men den här texten blev väldigt delad, bland annat delad av Cissi Wallin, som har gjort en väldig switch när det kommer till det här med cancel culture. Hon var ju väl en av de största cancellerarna förut. Hon var ju ganska fri förespråkare av det, att man inte skulle få säga vad som helst och så vidare.
Just det.
Och sen kom hon på att det är inte lika kul när det händer en själv. Alltså när man själv blir censurerad, då plötsligt så vänds spegeln på något sätt. Och då måste man öppna upp sina vyer och då kanske man skiftar åsikt hipp som happ. Och det har hon gjort, så därför delar hon den här krönikan av Anna Björklund och sa att det är väldigt viktigt där, väldigt viktiga ord. Att man, ja, att man ska få uttrycka sig utan att bli av med sina jobb, såklart. Och någon som då blev direkt involverad med Cissi Wallin tidigare, ja, det var väl ingen missat, Fredrik Virtanen. De hade ju sin, ja, han var ju, blev ju våldtäktsanklagad såklart av Wallin, och Virtanen hävdar ju nu att han befinner sig i någon slags, kanske inte ett censurrum, men att han får inga jobb överhuvudtaget. Och man kan tänka sig, skulle man kunna ha sympati för Fredrik Virtanen efter det beteendet som han har haft? Han har ju uppenbarligen varit ett rövhål på många sätt, om man inte tror mig, fråga honom själv.
Ja.
Nej, men det är det väl. Sen om han har begått brott eller inte, det är ju ingen domstol som har visat. Men han har ju betett sig dåligt. Kan man känna sympati för Virtanen? Ja, det kan man om man läser Viktor Malms ganska fina reportage om Virtanen, där han på något sätt, på alla bilder, man ser en sån sorg i hans ögon, och han berättar då historier om hur han inte vågar åka samma tunnelbanevagnar som sina barn för att det händer att folk kommer fram och spottar på honom och sånt där.
Men gud vad sjukt.
Ja, det är ändå...
Varför gör människor så där?
Ja, varför? Jag vet inte.
Man kan väl känna frustration och ilska utan att spotta på människor.
Ja, det kan man tycka.
Man inte känna.
Ja, ja.
I kollektivtrafik.
Ja, det är okej, ja.
Det är ju brottsligt.
Men det är bara i kollektivtrafiken folk spottar på varandra.
Vad
ska man ner där och göra?
Inte. Jag blir aldrig spottad på där.
Nej, men jag är inte jag heller, men jag är aldrig nere i kollektivtrafiken. Där spottar folk på. Vem man än är.
Ja, är det ett rimligt straff för att ha misstänkt för en våldtäkt? Vad vet jag? Det är tveksamt ändå.
Jag tycker inte det. Jag tycker inte att straffet kan vara for life heller. Det är inte paritet.
Nej, men Virtanen nämner då i den här intervjun som är ganska... Jag vet inte, det är ganska drabbande på något sätt att det är svårt att ens liksom bli anställd på en anonym reklambyrå, för att om det här väl kommer ut, att det är han, även om han byter namn och så.
Ja, men det är där problemet ligger, att folk har sån beröringskräck, och det tycker jag är... Det finns ingen balls liksom, överhuvudtaget i samhället längre. Folk är alldeles för rädda för att de är det här drevet då.
Ja.
Det är kanske där problemet ringer. Det kanske Anna har rätt.
Ja, hon har absolut en poäng. Sen var inte det som hände henne, men det, hon kan ju en poäng ändå.
Men att chefer och så vidare är rädda för den här drevkulturen,
ja, men
de vill
absolut
inte hamna i stormens öga. Nej, så nej. Då är det inte värt insatsen.
Nej, liksom. Nej, men så är det. Och det var ju poängen i hennes krönika, som faktiskt var välskriven. Hon är ju en duktig skribent, så det är inte det jag menar. Jag menar bara att sen är det lätt. Det är svårt när man är själv i part i målet att göra en rättvis utvärdering av vad som egentligen hände.
Alltså,
jag var ju övertygad i många år att min första roman blev refuserad för att de inte vågade trycka den. Alltså... Så här, och sen har jag förstått i efterhand att det var inte modet som brast.
Okay.
Nej, det var ju snarare min begåvning. Men någon som däremot blev censurerad av SVT däremot, det får man väl ändå säga, det är då Anna Björklunds gamla kollega Moa Wallin i ett avsnitt av SVT-programmet Cyklopernas land, som jag faktiskt var med. Jag satt bredvid då när det här hände. Så såg jag, vi spelade in programmet en dag, sen dagen efter så sändes det, och då såg jag att det märkliga var att hela Moa Wallins insats var då bortklippt. Programmet brukar vara 30 minuter och nu var det istället bara 22 minuter. Så hon satt liksom tyst hela programmet.
Så kan man ju inte göra.
Nej, det var väldigt märkligt. Expressen gjorde ett reportage om det här i veckan.
I en kryptisk förklaring till programmets tittare kom det fram att kanalen tagit beslutet att klippa bort satiriken Moa Wallin. Det är efter att ett segment hon planerat bedöms ha gått för långt. Många tittare ska ha ställt sig frågande till beslutet, men någon förklaring om vad skämtet handlat om gavs varken av programledare Kristoffer Garplind eller Moa Wallin själv.
Nej, de var då Expressen på sin egen Expressen kulturfest och ställde dem mot väggen, eller intervjuade dem, och både Garplind då, som är programledare, och Moa Wallin var där. Och de var ju, skulle jag säga, ganska berusade när de blev intervjuade. Och Expressen-journalisten sa då enligt uppgift att det här ska vi inte använda. För att det inte är så schysst att intervjua berusat folk på vår egen...
Inte det hela idén med att vara där.
Jo, precis.
Alltså men det också... att intervjua berusade folk och få dem att säga grejer.
Jo, men det är som att du skulle ha en releasefest för din bok och så bjuder du på sprit och sen passar du också på att göra lite poddintervjuer. Alltså det är konstigt. Det är konstigt.
Bra idé.
Ja, jag vet. Men ja, det är kanske nästa journalistiska idé att man har sån spritbåset. Kom hit och drick.
Ja, men inte ens där kan man få vara i fred.
Det var ju det de här Resumé och Dagens Media-minglen var som
ja,
man gick på. Det var ju bara för folk berusade.
Ja, fast det var ju sällan då som sen Resumé körde upp mickar och sa såhär, vad tycker du egentligen?
Ja, vi frågade Felix Fedjetun om det.
Ja, exakt. Jag vet inte. Han vågade kanske inte.
Sen svarade Garplind på en av många frågor från Expressens näsvisa reporter.
Varför kunde ni inte publicera Moa Wallins prata?
Jag skulle kunna berätta det för dig, men då hade jag också behövt döda dig senare ikväll. Och det vill jag inte med en trevlig Expressen-medarbetare.
Lite slirig, men härlig. Jag kan veta då vad pratan handlar om i stora drag. Ja. Det var alltså en prata om Carina Bergfeldts relation till hennes lite suspekta halvbror. SVT har gjort tydligen gjort då helt sant 3 dokumentärer på ett halvår eller någonting om relationen mellan Carina Bergfeldt och hennes amerikansk hon upptäckte då att hon hade en bror, en amerikansk halvbror. Och då har de gjort massa dokumentärer och Moa visade massa roliga klipp på det här. Och det här var ju grejen då, och man kan ju då misstänka att SVT har liksom en stor profil i Carina Bergfeldt, ett av deras affischnamn, och att man då kanske inte får göra narr av henne, vilket man börjar ju närma sig någon slags rysk stats-tv.
Vadå, man får inte skämta om att hon har märkliga relationer med sin halvbror?
Ja, det här...
Vad gör hon med sin halvbror?
Det kan Moa få ta upp någon annan gång, men det var roligt att se dokumentärerna om ni inte har sett dem. Aha. Men enligt SVT hade det här då ingenting att göra med det hela.
Camilla Hagert, som är presschef för företagsfrågor på SVT, säger till Expressen att det inte handlar om censur och att det inte heller är förbjudet att skämta om SVT-profilen.
Nej, man tyckte att det var tillräckligt bra idé.
Det var alltså inte tillräckligt bra, sa presspersonen på
SVT. Från en bunker.
Då klipper man bort henne helt och hållet så att det bara ser konstigt ut. Det blir ju dåligt för hela produktionen.
Ja, jo, jag vet. Fast det är också roligt, för det är bara en gullig tanke att det sitter sådana olika SVT-chefer och har en sån kulmätare som avgör vad som är kul nog att sändas på kanalen. Det har ju aldrig existerat förut. Och hon talar ju såklart givetvis inte sanning här.
Ja, hon ljuger väl.
Ja, det skulle man kunna hävda. Likt en rysk ledare, nu får jag väl aldrig komma tillbaka till programmet, men likt en rysk ledare. Så ja, hittar de ju på här lite. Det är ju ingen som har gjort en kul utvärdering av Moa Wallins prata. För jag var där, jag satt bredvid. Och jag kan som en prisvinnande komiker själv avgöra att det var mycket, mycket kul. Men kontentan här är väl i alla fall, man censureras inte särskilt ofta i det här landet. Och om man censureras så är det väldigt lätt att blanda ihop det med, ja, men det är svårt, vad är hönan och ägget? Och är det att man själv har gjort någonting för mycket? Eller är det ett företag som vill? Vem är egentligen tystad i det här landet? Jag vet inte.
Men vi är ju väldigt osensurerade.
Ja.
Kan inte vi ta hit Moa Wallin? För nu blir jag väldigt sugen på att höra hennes 8 minuters prata som rök.
Ja, du menar att vi ska få dra det skämtet här?
Nej, inte vi, hon. Alltså,
ja,
hon drar
precis
hela pratan. Och vi som inte är censurerade kan ju då sända den. Och så kan Expressen få lyssna på det.
Men det var sjukt om det då det hände. Att vi blir censurerade.
Vet du vad, jag vill inte hamna där igen. För jag har ju faktiskt en gång blivit censurerad. Och därför tänkte jag nu bryta lite ny mark. Jag vet inte om ni som lyssnar på det här lyssnade på min tidigare podcast Freak Show, men den la ju ner då av massa anledningar. Men det var massa krigsrubriker. Vi lämnade, jag och Jakob Ökvist, och det avsnittet då som vi skulle sända hamnade i en bunker. Vi blev tystade helt enkelt, kan man säga. Men det har ju släppt nu, och därför kan jag nu för första gången presentera i sin helhet avsnittet av Freak Show från januari 2021. Här är det censurerade avsnittet av Freak Show.
Då var det Freakshow igen, det är fredag, vi är tillbaka 2021. Vem vet hur många år vi håller på, det här kan vara det sista. Så sug på karamellen medan den finns. Jag heter som vanligt Messiah Hallberg, vid min sida denna estradör, denna multikonstnär Jakob Ökvist.
Poddarnas herre.
Ja, så kan man kalla det. Och så har vi en gäst denna vecka också, och han är ju en otrolig tillgång för programmet och för samhället i stort. Snart är han aktuell med sin kriminalroman Ut ur skuggan.
den som vet heter
det. Ja, men det var nära. Ja. John Wilander Lambrell.
Ja, hej, kul att vara här. Samhället har inte satt käppar i hjulet för mig.
Nej, vad skönt. Jag har identifierat en viss typ av män. Jag har valt att kalla dem teflonmän.
Ja.
Jag har hittat 3 av den här typen av kända män under juluppehållet. 3 svenska kända mediemän som, ni vet, teflon, det här fantastiska saken, materialet som man har i stekpannor.
Ja, man behöver
inget
fett.
Stick. Ingenting fastnar. Allt bara rinner av dem. Och det har jag då hittat hos tre svenska män. Det började med att jag satt och lyssnade på ett avsnitt av Martin Wiklins söndagsintervju när han intervjuar ju en svensk.
Vi har tagit upp någon annan signal.
Vad är det här?
Du skulle ju precis komma igång här ju. Det här hade ju aldrig sänt.
Otroligt. Censurera det igen. Torsdag, dags för krimmorgon.
Krimmorgon.
Se om du klarar utan att bli censurerad och tystad. JVL krimmorgon med vår krimexpert JVL. Vad handlar det om idag?
Ja, men idag handlar det om ett av mina favoritfall. Jag hatar, det är så svårt att säga. Alltså de mest intressanta fallen. Mm. Absolut. Och det handlar om The West Memphis 3. Och det handlar inte bara om The West Memphis 3, utan det handlar enligt mig om de bortglömda West Memphis 3.
Mm. Finns det en mer eller mindre bortglömd West Memphis 3?
Ja, jag vill hävda det. Ja. Att det finns en helt bortglömd West Memphis 3. Och jag tänkte återkomma till det. För då, vi börjar från början. Kvällen den 5 maj 1993 så anmäldes tre 8-åriga pojkar. Stevie Branch, Christopher Byers och Michael Moore saknade. Pojkarna såg sista gången av en granne som sa att de cyklade mot ett närliggande skogsparti då, som låg nära det här bostadskvarteret där de bodde. Och familjer och grannar och andra sökte hela natten och polisen intensifierade sökandet under morgonen därpå då 6 maj. Polisen letar då i det här skogspartiet som pojkarna sågs cykla emot. Det kallas Robin Hood Hills. Det är ett ganska litet område med tät skog och ett litet vattendrag. Det är liksom inte riktigt en bäck, mer typ ett träsk med så här smutsigt vatten, grunt och smutsigt vatten. Ungefär som jag tänker att sjöarna i Huddinge ser ut.
Klara bor ju där.
Ja, men förlåt.
Han har rätt i
sig. Ja, men det är smutsigt vatten, det är liksom inget man badar i. Och när polisen har sökt igenom hela det här skogspartiet så gör man sig redo för att lämna området. De säger så här, nu avslutar vi söket här finns de inte. Men precis innan den sista polisen ska gå därifrån så ser han något nere i vattnet. Uh-huh. Det ser ut som en svart sko, tycker han, i barnstorlek. Den här polismannen fiskar upp skon och bestämmer sig för att söka under vattnet då. Så han kliver i. Vattnet räcker ungefär upp till midjan på honom. Men det är väldigt smutsigt som sagt, så det går inte att se någonting under ytan knappt. Och efter en stund så märker han hur han kliver på något som sitter fast på botten. Och när han lyfter på foten igen så följer det här med upp då till ytan. Och det är en av de försvunna pojkarna. Han är naken och bunden, död. Man hittar de andra två pojkarna i närheten då också under vattnet. Deras kläder ligger också på botten nedtryckt med pinnar. Enligt rättsmedicinska undersökningar så var dödsorsaken drunkning samt våld med trubbigt föremål mot deras huvuden. Pojkarna hittades bakbundna, vänster fotled med vänster handled och höger fotled med höger handled. Alltså bakbundna ungefär som man binder ett djur nästan. Mm. De är bundna med sina egna skosnören som har tagits från deras skor. Och jag har aldrig talas om något liknande det här. Det är alltså tre 8-åriga pojkar som blir mördade på det här sättet, gömda på det här sättet i ett vanligt bostadskvarter en vanlig vår eftermiddag. Och det här fallet kallas ju då för West Memphis 3. Men det som West Memphis 3 syftar på är de tre tonåringar som blev åtalade, dömda och fängslade för det här brottet inte långt efter. Och det finns massa dokumentär om det här Paradise Lost, West of Memphis som man kan titta på. Och i stora delar blev de dömda på att en av dem, Damien Eccles, var klädd i svarta kläder.
Något... Som du?
Ja, och, men till skillnad från mig då så ansågs det här vara mycket misstänksamt i det pissiga 90-talets Arkansas.
Ja, men det var väl jämförbart med att vara liksom, att kanske lyssna på Erasure så var man homosexuell och antagligen...
Ja, exakt.
Men jag menar, det var ju, ja.
Ja, och han lyssnade ju på Metallica då och det var ju också väldigt, väldigt märkligt då. Man trodde helt enkelt att det här var något slags satanistiskt mord. Och man trodde att den här Damien Eccles som var klädd i svart var någon slags ringledare för de här två andra tonåringarna och mördade pojkarna.
Kan du tänka dig vilken fruktansvärd tid då att växa upp i... Alltså Arkansas på 90-talet.
Alltså,
nej. Det är såklart att det finns värre, historiskt sett finns det värre.
Jag undrar det.
Jo, men det är såklart att det finns, men menar, i en kulturell och liksom tidsmässig närhet har man svårt att se ett ställe man mindre skulle vilja växa.
Jag vet, men det här var ändå så här Arkansas 1993. Tänk dig då så Arkansas 1893.
Jo, jag vet.
Det finns ju ingenting i bevisen som tyder på att det här är ett satanistiskt mord. Och satanistiska mord, det existerar i princip inte.
Nej.
Jag vet inte var det kommer ifrån, men det pratas ju om att det här satanism, det finns liksom inte. Men då, Damien Eccles, Jason Baldwin och Jesse Miskelly, de blev dömda, men efter 18 år så blev de släppta efter stora påtryckningar från allmänheten. Och det är väl där det här namnet kommer ifrån. Man lanserade en kampanj då som heter Free the West Memphis 3. Mm. De blev utsläppta via en så kallad Alford plea, vilket är ett jävla krånglig grej där man kan hävda sin oskuld men ändå plead guilty då på något märkligt sätt och sen komma ut. Det kan man läsa på, det är ganska ointressant egentligen, för tekniskt sett är de fortfarande dömda för mordet, de här tre, men ingen vettig människa tror att de har något med det här att göra, och jag tillhör de vettiga människorna i det här. Jag tycker att det är dags att sluta prata om dem som The West Memphis 3 och istället börja prata om de bortglömda West Memphis 3, Stevie Branch, Christopher Byers och Michael Moore. Mordoffren, det är de vi borde prata om. Jag tycker inte att vi borde glömma bort dem, för de fick aldrig någon rättvisa. Och jag tycker att det är tydligt vad det här mordet egentligen handlar om. Om man tittar på brottsplatsen, hur pojkarna blev mörda, hur de blev gömda, varför är de nakna, varför är de gömda så här, varför är de bundna så här och varför gömdes också deras kläder på det här sättet. Det säger någonting om gärningsmannen. Och då, om man är nyfiken på min teori, så får man jättegärna läsa min nya bok Tre som såg, som bygger på det här fallet. Det är förlagt i nutida Sverige. Den finns inte där poddar finns, utan någon annanstans. På till exempel Adlibris, Bokus, Akademibokhandeln och var man nu köper sina böcker. Den finns också som ljudbok på Storytel, BookBeat och Nextdoor, inläst av Magnus Råsman. Vad hände egentligen med de tre pojkarna den där våreftermiddagen för nästan 30 år sedan?
Just det, då kan man läsa din nya bok.
Ja, för jag vill ju inte spoila den. Jag blir lite så här att det är lite tråkigt att jag inte kan säga min teori.
Men det är bra att du spar det. Och jag tror att du har fått många bli väldigt nyfikna och gå ut och köpa boken då. Finns ute nu av John Wilander Lambrell, Ut ur skuggan. Nej.
In i labyrinten. Nej, det var Sigge, va?
Har ni lyssnat?
Va?
Mörka tankar och heta känslor. Nej, förlåt.
Nej, det var din sexualundervisning. Det är Stellans bok.
Tre som låg heter den.
Utspelar sig i Namibia.
Tre som låg. Ja.
Nej, fy fan, Stellan. Det där tar jag avstånd ifrån. Hoppas jag inte blir det här. Det vore ironiskt nu om jag blev cancellerad av vårt stora cancelleringsavsnitt. Det skulle fan inte förvåna mig om Anna Björklund rätt, och då kan jag ställa mig på barrikaderna med herr Flam och herr Björklund, eller fru Björklund, jag ska inte köra henne. Och så kan vi riva SVT tillsammans. Jag hoppas vi är med er imorgon då. Då är det fredag, då har jag fått hit en musikgäst också som är ganska kontroversiell i vissa kretsar, ska jag säga.
Vilka då?
Ja, satanistkretsar. Vi hörs då, tack för att ni lyssnar. Hej, hej.
Hej!
Glorious handlar egentligen om
historia.
Glory hope.
Exakt.
En del av Power Media.